En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Idag kan vi avslöja hur samarbetet mellan prinsessan Madeleine och företaget Veleda egentligen startade.
Och nu har en otäck dataläcka avslöjat var prins Carl Philip befinner sig vid olika tidpunkter. Och det är en ordentlig säkerhetsrisk.
Och kungen har hamnat i hyresbråk med staten.
Det här är Kungligt och jag heter Jenny Alexandersson.
Och jag heter Maria Bjaring. Prinsessan Madeleine har ju lanserat ett eget hudvårdsmärke, det vet vi ju alla, de flesta i alla fall, tillsammans med företaget Veleda. Och det är ett företag som har kopplingar till antroposofi och som hyllar både homeopati och andevetenskap. Och Jenny, du var ju på hennes presskonferens i Düsseldorf som hon höll då i slutet av förra veckan. Vi ska få höra mer om hur det var där i pressrummet på den här mässan. Men först Jenny, idag kan vi avslöja att det var prinsessan Madeleine som själv tog initiativ till samarbete med just det här företaget. Hur gick det till?
Ja, men det stämmer. Tina Miller som är vd för Veleda, hon berättade exakt hur det hela gick till under det här pressmötet. Och hon hade blivit uppringd av en tysk designer, en person som hon berättade att hon känner stort förtroende för och som också satt då i publiken. Och den här designern hade frågat ifall hon kunde få ge Tina Millers telefonnummer till en tredje person.
Som hon inte visste.
Nej, från,
var prinsessa Madeleine,
nej men ganska snart tror jag det stod klart för henne att det var den svenska prinsessan, för att det arrangerades då ett Zoom-samtal mellan Tina Müller och prinsessa Madeleine, där Madeleine då fick berätta om sin vision och sin idé, vad hon ville göra med det hela. Och ganska så snabbt efteråt så börjar man då att arbeta tätt samman. Och Madeleine sa också det att det var i början av 2024, om det var januari där, som det hela satte igång.
Så det var ju över ett år sedan då som det där inleddes. Okej, men varför valde hon just det här företaget?
Jo, men Madeleine själv säger ju att Veleda låg i toppen hela tiden på företag som hon ville samarbeta med. Hon hade ju en dialog med andra också, inga namngivna, inga som hon säger vilka det är. Men hon tyckte då att Veleda, men det är den bästa partnern just i det här projektet. Sen har hon ju fått kritik för att hon arbetar med ett företag som har en väldigt speciell bakgrund, och vi pratar ju om det här med antroposofin hela tiden. Det finns sådana tankar, alltså det var ju antroposofer som startade bolaget från början, om jag förstått det rätt. Det handlar, som du sa, om andevetenskap, homeopati, och det sista homeopati, det handlar ju mycket om att man har då ett potent ämne som man spär ut ibland miljontals gånger. Och då är det ju många inom vetenskap och forskning som säger att då finns det ju inte så mycket kvar av det här potenta medlet, utan det blir bara vatten kvar. En del kallar det för kvacksalveri och så vidare, så att det är omstritt, det är det verkligen. Men Madeleine har fått det här i sitt knä, absolut, och det är någonting hon måste hantera.
Och det tror jag inte kommer ta slut, för sen då när väl den här hudvårdsserien och produkterna kommer ut så kommer det på något sätt kanske komma upp igen, så hon kommer nog återkommande få hantera det här. Men all right, du fick kasta dig till Düsseldorf där då Madeleine skulle hålla den här presskonferensen tillsammans med det nämnda hudvårdsföretaget. Men förresten, fick hon någon fråga om det där på plats?
Ja, jo, men det fick hon.
Jag kom ju redan tillbaka till det här.
Ja, nej, men det var lite speciellt, för att det här pressmötet hölls då, det var väldigt mycket press, mycket fotografer, mycket reportrar och journalister.
Och du var ju lite sen in där, jo, för du var ju tvungen att lämna något jobb innan.
Jo, men jag satt i ett pressrum som var i en byggnad bredvid den här stora mässan i Düsseldorf. Och jag var lite sen för att det var en tysk tv-kanal hade haffat mig för att ställa frågor, göra en intervju.
Som så vanligt och så ofta.
Ja. Ja, och det är jättetrevligt. Men sen började jag samla ihop mina grejer, för jag tänkte, jag får ju liksom ta en språngmarsch över till nästa byggnad. Och då kom det fram en jättegullig liten dam med så här vänlig röst, och hon sa, jag hörde intervjun du gjorde nu. Jag jobbar för en tysk sajt, jag vill jättegärna ställa frågor med. Och jag bara, can you walk with me? Så jag bara, vi måste ta oss nu.
Walk and talk.
För de hade också skrivit att det är first come, first serve. Alltså är det fullt är det i pressrummet, då stänger de dörren liksom. Och jag har varit med förr, så att man får fan springa, ursäkta nu Sverige, men det var snabba ryck. Och hon bara, hi, I'm so happy to meet you. Så här, jag följer med dig, och så fick vi irra runt lite grann för att hitta rätt och sådär. Och hon var så himla gullig och trevlig, den här damen.
Mm.
Sen under pressmötet med Madeleine så sa konferensieren, är det någon som vill ställa några frågor? Och swish, hennes arm åkte upp i luften direkt. Mm. Så hon var först med att fråga.
Hon var på hugget.
Och där märker man så här, man ska aldrig döma någon efter första intrycket direkt så där, utan hon var ju så här, jag tyckte hon var så varm, söt och gullig och rar, men jäklar, när hennes journalistjobbroll kom in, pang, pang, pang. Tre första frågorna, första var som handlade om Madeleine, du använde din kungliga titel, förklara. Andra frågan hade någonting om varför jobbar ni inte med hållbarhet, och den tredje var, står du bakom antroposofin? Så det var pang. Men Madeleine är väldigt cool liksom, i de här sammanhangen. Hon svarade kortfattat på den första, där med titlarna. Sen sa hon någonting om hållbarhet och sådär. Och sen tog Viledas vd då, Tina Müller, som satt bredvid henne, direkt över den här frågan om antroposofin och svarade på den.
Okay.
Mm. Så Madeleine behövde inte göra det.
De kanske har kommit överens om det på något
sätt.
Jag
tänker det också.
Men då direkt efter den här vänadamen som visade sig vara en väldigt skarp journalist som inte tvekade att ställa tuffa frågor.
Då slängde jag upp min arm.
Ja, då slängde du din arm. Lite bara sämre du. Och det var ju väldigt mycket folk i det här pressrummet. Men vi gör så här, Jenny. Vi tar och lyssnar på ett kort klipp på din fråga.
Do you see this as a challenge to be a private citizen in this collaboration? Because I can notice that everyone is calling you Princess Madeleine. And also there is a press message from the Royal Court that this is definitely a private citizen matter in this company. But I can see it floating. I can see it in the press material and on Instagram and so on. Can you just elaborate a bit?
Min fråga handlar ju om den här delen av kritiken mot Madeleine som har att göra med den kungliga titeln. Det är ju så att faktiskt Vileda använder den i sin marknadsföring, både i pressmaterial, presentationer, sociala medier. Och jag vill att Madeleine skulle utveckla sina tankar kring detta. Vi har ju, alltså här i Sverige har vi ett väldigt färskt, skrämmande, avskräckande exempel i prinsessa Märta Louise. Som ju gång på gång bryter mot det här förbudet som hennes pappa, kung Harald, då har liksom satt för henne, att du får inte använda din kungliga titel i kommersiella sammanhang.
Mm.
För det är ju så att om man medvetet då utnyttjar sin kungliga status och titel för att tjäna pengar, ja, då tappar ju kungahuset hela sitt förtroende.
Mm. Men det som jag inte riktigt förstår är det här, det är ju okej, vi delar använder då hennes titel på olika sätt och så vidare. Det här måste ju ändå har avtalats inför det här samarbetet, tänker jag. Eller har det inte funnits den rådgivningen?
Jo, men det, jag är övertygad om att det finns nedskrivet på något sätt.
För att de då struntar i det då?
Ja, men min uppfattning är, för det jag märkte då på prinsess Madeleine, är att hon var ju väldigt tydlig. Jag är Madeleine Bernadotte i det här sammanhanget. Det är inte på något annat vis. Så hon var ju väldigt så här. Men jag märker också att Vileda inte kanske riktigt förstår, för det första förstår de inte riktigt diskussionen. För Tina Müller då, hon sa också till mig så här att hon blir lite förvånad över att frågor ställs kring det här. I Tyskland har de inget kungahus, de behöver inte förhålla sig på samma sätt. För dem är det helt naturligt att ja, men hon är ju prinsessa. Och jag, det förstår alla andra också som tittar på de här produkterna, att det är prinsessa Madeleine som står bakom. Mm. Men jag tror man måste göra en skiljelinje där, att om hon inte ska anklagas för att profitera på sin kungliga titel, då ska den inte användas överhuvudtaget.
Men de har ju ändrat det här prinsessa Madeleine alltså till då Madeleine Bernadotte på Millians Insta-konto.
Mm.
Men det kontot antar jag då att Vileda har kontroll över och inte då Madeleine.
Eller kanske båda. Men de inlägg som är där är väldigt professionellt gjorda. Det känns som att de kommer från Vileda för att det är filmat med grafik och på olika sätt. Det är väldigt proffsigt. Så jag tror inte det är Madeleines privata, att hon lägger in saker där, utan det kommer såklart ifrån vilja det.
Men frågan är hur hon ska göra här, Madeleine. För kritiken handlar ju inte bara om titlarna. Hon har även fått bassning för att hon inte då har reklammärkt ett inlägg hon gjorde på sitt Insta-konto som går under namnet då Princess Madeleine of Sweden. Och det här inlägget gjordes då precis innan lanseringen eller samband med det, eller den här nyheten där hon berättar om det här samarbetet.
Mm, det är ett väldigt speciellt inlägg. Samtidigt är det information om ett nytt steg i hennes liv. Och samtidigt är det då reklam, för att hon nämner företagsnamnet. Hon taggar Vileda i inlägget. Så ja, det är väl klart att det skulle varit reklammärkt om man ska följa de här reglerna, vilket jag tycker att hon ska vara noga med.
Men behöver hon göra som prinsessa Märta Louise? För hon har ju startat ett eget, eller så här, ett annat Insta-konto som heter...
Ah, ja, Märta Louise.
Så heter den, ja. Borde prinsessan göra det också så fort det ska... För hon måste ju också kommunicera kring det här framöver.
Jag tror att det är tänkt att det ska göras på Min Lens Instagram-konto. Det här som bär produktnamnet. Mm. För det verkar lite så i kommunikationen kring det hela. Så jag tror att det är tänkt att där sker sådana grejer. Inte på det här prinsess Madeleine-kontot. Okay.
Det ska bli spännande att se hur de ska kommunicera kring det framöver. Men Chris var ju också med i pressrummet. Möjligen som ett stöd. Eller vänta, du kommer jag på så här, har han någon roll? Han sysslar en del med finansiell rådgivning. I alla fall hans hemsidan på hans nystartade företag i Sverige, Belgravia, skriver det. Mm. Har han någon roll i det här?
Nej, men han säger själv när vi då pratar med honom att han är med som stöd. Mm. Men Madeleine berättade att men han ger finansiella och ekonomiska råd. Och han har ju varit med prinsessan på alla de här resorna till Düsseldorf och möten med Vileda. Så ja, men det är klart, jag skulle säga att han är inblandad på alla sätt och vis. Och det är ju även barnen, Leonor, Nicolas och Adrienne.
Jaha.
För när jag då fick en pratstund med prinsessan Madeleine så sa hon ju verkligen det, att det är ju som ett familjeföretag. Barnen har fått vara väldigt delaktiga, och jag tycker att vi lyssnar lite på vad hon sa.
Det var viktigt för mig redan från början förklara för att nu kommer mamma göra det här. Det kommer ta lite mer av min tid, jag kommer vara borta mer från er. Men jag tror så länge man involverar barn i vad vi gör så var de helt okej med det och tyckte att vi vill hjälpa till, och vadå, vad ska ni göra för någonting? Så att de har verkligen varit med från start. Så jag ser så mycket fram emot när jag kan gå med barnen till affären och vi kan stå tillsammans och titta på de här produkterna.
Ja, det där lät ju mysigt. Vi får återkomma till det. Men okej, tyska medier. Du nämnde ju då att vdn Tina Müller, hon var lite sådär oförstående och inte förstod riktigt varför det blev så mycket uppmärksamhet kring det här i svenska medier. Och tyska medier, du berättade för mig innan att många tyska medier var ju där och de var väldigt på hugget. Och var liksom, man ska veta, på en presskonferens så kan det bli ganska stökigt till och med. Folk vill ha sina citat och de vill ställa sina frågor och det kan vara lite vassa armbågar. Men de var ju då också förvånade över att svenska medier skriver och att vi pratar så mycket om det här med dualiteten och de två olika rollerna. Och de undrar ju då varför vi är så kritiska.
Ja,
hur kommer det sig?
Jag upplever att det inte finns samma typ av diskussion. Här i Sverige har det varit väldigt levande just med hur influencer reklammarkerar eller inte reklammarkerar inlägg på sociala medier. Här har vi, det är en pågående diskussion kring hur unga människor uppfattar och tar till sig saker på internet. Kanske ligger vi i framkant där. Men det pågår här hemma. Jag upplever inte att det gör det på samma sätt i Tyskland. Inte med tanke på den fråga jag fick från tyska medier kring det här.
Ja, just det.
Och de har ju inte heller, de har inget kungahus i Tyskland. De har inte den här relationen. De behöver inte förhålla sig på det viset heller eller granska det på något vis. Utan för dem var det här fantastiskt.
Alltså, vi har ju haft under väldigt, väldigt, väldigt många år den här diskussionen om liksom, skattefinansierat och apanage och kungahuset. Och det kanske inte de har haft på samma sätt. Men de har aldrig beskrivit den delen av liksom, kungahusets närvaro i de nordiska länderna exempelvis.
Jag tycker det är jättebra. För prinsessa Madeleine, hon står ganska långt ifrån tronen. 2019 tog kungen det beslutet att kapa grenarna inom familjen. Madeleines och Carl Philips barn, de är inte en del av kungahuset. I och med det kliver även Madeleine och Carl Philip ett steg bakåt i sin officiella roll. Och det handlar också om att vad ska då de här prinsarna och prinsessorna göra? Jo, men de behöver tjäna egna pengar. De får inte del av appanaget. De har ingen del av att representera
fast
Sverige.
De har ju en del pengar ändå.
Ja, de har sina förmögenheter.
Det låter men... som de skulle stå på bar backe om de inte gjorde något.
Men de behöver också ett syfte. Ja, bara slå dank och göra ingenting. Då hade vi kritiserat dem för det. Så att hon startar företaget, det tycker jag är positivt. Men tyska medier var ju mer... också lite förvånade kanske över att det här var att det var en grej överhuvudtaget.
Att det var så stort kanske. Mm. Vi ska avrunda det här ämnet med en lyssnarfråga som vi har fått från Maja. Och det handlar om det här. Hej kungligt, varför rapporterar ni som bevakar det som händer i den kungliga världen om Madeleine Bernadottes nya hudkrämer? Om det nu är så att hon har två strikt åtskilda offentliga liv. Ett som kunglig person och ett som entreprenör. Hör väl ändå lanseringen av den här hudvårdsserien till det senare i livet. Så varför håller vi på och pratar om det här så mycket, Jenny?
Därför att det är viktigt. Dels ur den synpunkten som vi pratade om nyss, att det har en direkt påverkan på resten av kungafamiljen och kungahuset och hur man ser på hur man kommersialiserar eller inte kommersialiserar en titel. Dels också för att intresset för Madeleine är enormt. Alltså min inbox är proppfull av kommentarer och åsikter kring Madeleine sen det blev känt att hon startade ett eget företag. Vi kan inte som Nordens största mediehus inte nämna detta. Vi kan inte tiga ihjäl det. Då begår vi ett tjänstefel. Det här är ju någonting som påverkar kungahuset.
Mm.
Hoppas att det var svar nog för Maja. Nu ska vi prata om något helt annat. Appen Sportadmin blev i januari hackad av en kriminell hackargrupp som kallas Ransom Hub. De stal stora mängder data från Sportadmins servrar. Och Dagens Nyheter, de har skrivit mycket om det nu. Det var de som avslöjade då att läckan från Sportadmin omfattar 2 miljoner svenskar. Och runt 3500 av dem är markerade som personer med skyddade personuppgifter i databasen. Det här är ju en enorm skandal.
Och en av dem är prins Carl Philip. Hans hemliga alias på nätet läckte ut, liksom en anonym mailadress. Och nu då borttagna kartor som visade var han tar sina joggingrundor.
Maria, du som kan detta. Mm. Visst är det då så att orsaken till att prinsens GPS-loggande jogging avslöjas, det är att han då... Han är liksom registrerad hos dem, eller?
Ja, alltså nu använder jag en annan app när jag är ute och joggar.
Ah.
Sportadmin har faktiskt jag också. Men det handlar mycket mer om så här kallelser till fotbollsträningar och diverse olika saker. Men jag misstänker ju, du säger att jag kan det här. Ja, jo, du måste ju leva upp till detta. Men jag misstänker att det är så att man, på en annan app jag använder så klickar jag, nu startar jag. Och sen så springer jag min löprunda och så får man lite statistik och lite kul. Och
så ser roligt. Man då, kan man se rundan?
Ja,
då?
Men ja, man får en karta precis var man har varit. Så att jag misstänker att det är så. Men frågan är, så oavsett om teknikaliteterna, för det har ändå konstaterats att det har då läckt ut detta. Hur allvarligt är det här?
Ja, men jätteallvarligt. Den som är illasinnad kan ju såklart utnyttja det faktum att man kan se hur och när prinsen rör sig i Stockholm eller på andra ställen. Och vill man något illa, oavsett om det skadar någon eller utpressar någon eller något annat, så är ju den här informationen guld värd. Och man kan även då få koll på prinsens hemliga, alltså sociala medier.
Mm.
För det är också då läckt att de har kunnat nå då hans, något konto på sociala medier. Men samtidigt så är det ju inte första gången det händer. Jag tänker på norska kronprinsessan Mette Marits son Marius. Mm. För han använde Instagrams, de här geografiska positionerna. När han var på semester med kronprinsfamiljen så... geomarkerade han vart de var. Så vem som helst kunde se att, jaha, är de på Maldiverna nu och semestrar? Det är ju farligt. Alltså det kan man inte göra när man är i en sån position som de är. Så jag tror också att han någon gång använde någon sån här säljapp. Någon motsvarighet till norska Blocket för att sälja sån här designerväskor, så uppgav han liksom slottets adress och grejer och sådär.
Och det där måste man tänka lite på. Man måste liksom behandla sociala medier och andra snappar precis som man skulle göra i vanliga livet. Alltså IRL, om man uttrycker sig, att man inte lämnar ifrån sig för mycket uppgifter. Men okej, nu när vi ändå pratar om Marius så ska vi ta en liten koll på hur situationen ser ut i Norge just nu. Utredningen då i Oslo mot Marius växer och bonusprinsen har hållit en väldigt låg profil sedan de senaste anklagelserna om våldtäkt. Ni känner nog alla till att han greps av polis förra året efter att ha misshandlat sin dåvarande flickvän och förstört hennes lägenhet. Förra veckan framkom det att ytterligare en kvinna i 20-årsåldern anklagat Marius för övergrepp och enligt Aftenposten så rörde det sig om en våldtäkt. Och i förra veckan, förra veckan så fångades Marius på bild i Köpenhamn.
Mm,
han har ju hållit då ganska låg profil men nu plötsligt dök han upp.
Ja, och det är norska Se och Hör som då publicerat bilder och videoklipp på Marius när han anlände till Köpenhamns flygplats då från Oslo. Och man vet inte riktigt varför han är i Köpenhamn. Det är ingenting som har kommunicerats. Men en teori ska vara då att han på något sätt blivit portad i Oslos nattliv. Han ska då ha nekats inträde på klubben Michaels på Frogner i Oslo. Enligt då norska medier. Men det jag lade märke till är de här nya bilderna på honom. Då ser man ju att han har färgat håret. Han är ju liksom mörkbrun i kalufsen nu.
Mm.
Och det man också vet... Alltså de har också filmat med video, så han är ju där med en kompis. Kompisen är typ nästan maskerad. Men de då tar någon taxi in till ett lyxhotell då i centrala Köpenhamn.
Men det pågår ju en juridisk process. Var befinner den sig? Vad vet vi? Hur ser den ut?
Just när det gäller, han är ju då anklagad för flera saker. Allt ifrån misshandel till förstört lägenhet. Men när det gäller de här våldtäkterna så vågar jag inte riktigt svara på exakt hur det ser ut. Om man i vanliga fall är anklagad för våldtäkt så det är så pass allvarligt brott så att man häktas ju. Men sen handlar det om hur länge man behöver sitta i häkte eller inte. Jag kan inga juridiska detaljer i det här fallet. Uppenbarligen har man gjort en bedömning då att han behöver inte vara frihetsberövad och han har då... han hade också rätt att åka utomlands uppenbarligen. Men enligt norska TV2 så har det här påstådda sexbrottet, det här nya då som har kommit, det ska ha skett på ett hotell i Oslo. Det ska ha skett 3 månader efter att Marius greps första gången, vilket jag kan tycka är lite chockerande. Han vet om att han är misstänkt då för allvarliga brott och så sker ytterligare ett brott. Det är ändå lite chockerande. Men vi får trycka på misstänkt, för det är ingen som är dömd i något fall här. Men något som också är nytt, som är väldigt graverande, det är då att enligt norska Se och Hör så har polisen hittat en hemlig mapp i hans ägor. Alltså jag gissar att det är dator eller telefon eller någonting. Där det då finns en mängd bilder på Marius och olika kvinnor. Så just nu så går man igenom då ifall bildmaterialet kan leda till fler anklagelser, om det är bilder som är straffbara.
Mm.
För polisen har ju tidigare då hittat filmer på övergrepp i Marius telefon och dator.
Han har ju skilt en hel del av sitt våldsamma beteende på missbruk och psykisk ohälsa och sagt att han ska återuppta sin drogbehandling. Han nekar ju till alla våldtäktsanklagelser. Det är väldigt viktigt att påpeka och det är ju som sagt då en juridisk process som ska genomgås. Vi vet inte ifall Marius kommer att berätta sin version av då händelserna han anklagas för. I slutet av februari så blev det känt att han har bytt försvarsadvokat. Nu är det advokat Ellen Holager Andenäs som representerar honom och hon säger att det inte är bestämt när eller om hennes klient ska försvara sig, rapporterar då norska medier. Vi går tillbaka till Sverige och tar oss en titt på kungen och den så kallade dispositionsrätten. Kungen har rätt att disponera en rad med bostäder som ägs av staten. Han har rätt att bestämma vem som ska bo i dessa fastigheter som bland annat finns på Kungliga Djurgården, Gamla stan och vid Drottningholm också. Det är statens fastighetsverk som förvaltar och sköter om dem. Men nu har det uppstått en konflikt, Jenny, kring flera fina hus som ligger i närheten av Drottningholms slott. Det var Expressen som berättar att hovet och statens fastighetsverk inte kan enas kring hyrorna. Vad är det som pågår här? Det känns som man har hört talas om det här någon gång tidigare.
Mm, det har väl varit en del diskussioner och en del konflikter.
Alltså kring själva olika fastigheter
ja,
som
precis.
Ägs av kungahuset.
Ja, det är inte kungahuset som äger utan det är staten. Men han har ju då,
ja, så är det,
han
ja.
Har rätt att disponera dem. Sen är det då Statens fastighetsverk som förvaltar och tar hand om dem och sådär. Men Statens fastighetsverk då vill höja hyrorna, men det vill inte hovet. Och det handlar bland annat om en jättegullig liten gata i det här området. Man har bland annat spelat in tv-serien Pippi Långstrump där, kan man då läsa i Expressen. Och det är vackra trähus med målade fönsterluckor och lummiga trädgårdar. Och här står då två hus helt tomma och har gjort det väldigt länge, just för att man är oense om hyran. Mm. Den ena är på 170 kvadratmeter, det andra på 135. Så det är ändå så här, stora hus får man säga. Eller är det stora hus? Jag kan inget om hus. Du bor i hus, Maria. Det är ganska stort, va? Eller?
Alltså det är inte jättestort, Nej. Men det är stort. Den första är ganska stor. Det beror ju helt på vad man har att jämföra med.
Ja.
Men om man tittar på liknande hus och vad man då får betala hyra för dem i samma område, så ligger det på kring 13 till 16 000 kronor per månad enligt Expressen. Och det är då många fler hus som saknar hyresgäster. Enligt hovet så arbetar man för att hitta en lösning. Och man ska enligt tidningen ha allt klart senare i år. Men jag måste fråga Jenny, för det här är inte alltid så lätt att liksom orientera sig. Hur stor makt har kungen över de här fastigheterna egentligen?
Alltså han har ju rätt.
Han bestämmer han vem som får bo där?
Ja, han har rätt att bestämma vem som ska bo där.
Måste man vara på good terms with the king?
Ja, men ofta är det anställda vid hovet som får en bostad. Mm. Eller någon i kungafamiljen på så sätt som att Madeleine bor i hovstallet till exempel.
Mm. Men visst har det hänt att andra har fått kontrakt också. Enligt en lista som Hem och Hyra och även Aftonbladet publicerade, så har ju även operasångerskan Kerstin Dellert, regissören Lars Rudolfsson och flera bankchefer och för detta reklambyråägaren Mikael Storåker så haft eller har kungliga bostäder. Hur hamnar man på den där listan? Jag bara undrar.
Ja, hur hamnar man på den listan? Men det är ju som sagt kungen då som bestämmer över detta. Jag tror att man måste ha någon koppling till kungahuset på något vis. Antingen kanske varit i lång och trogen tjänst. Jag tänker på Kerstin Dellert har väl också någon vänskapsband där kanske. Men kopplingen ska finnas. Det är inte så att han sätter de här lägenheterna och husen i någon allmän bostadskö, så är det inte. Nej. Men det är inte alltid som saker och ting sker smärtfritt, även om kungen då väljer ut sina hyresgäster. De som flyttar in har ingen så kallad besittningsrätt. Det betyder att de har inte rätt att byta den här bostaden mot någon annan om de vill flytta. Och jag minns att för en tid sedan så var det faktiskt en dotter till en hyresgäst som hamnade i konflikt med hovet och Statens fastighetsverk.
Mm-hmm.
Hon ville bo kvar trots att hennes pappa, som tidigare var hovanställd, var död. Han hade då haft huset som tjänstebostad. Även hennes mamma då, den här mannens fru, var avliden. Och dottern sa att ja, men hon har ju bott så länge hemma hos föräldrarna och hjälpt dem, jag tror bara 8 år eller någonting. Mm. Så hon borde ha rätt att ta över kontraktet enligt hyreslagen. Men den rättstvisten förlorade hon just för att man hade avtalat om att det finns ingen besittningsrätt. Det är så pass specifikt just i de här fallen då med de kungliga bostäderna. Och nu är det dags för veckans Harry och Meghan.
Ja, för Meghan, hon har nu dykt upp i den här soppan kring den riktigt infekterade konflikten kring prins Harrys välgörenhetsorganisation. Och ni minns säkert, vi pratade om det här förra veckan. Vi berättade att prins Harry och hans kungliga prinskollega Seiso of Lesotho avgår som beskyddare för välgörenhetsorganisationen Centebale, som de grundade tillsammans 2006. Organisationen hjälper utsatta barn och unga i Afrika, och nu har det blommat upp en konflikt mellan grundarna, styrelsen och ordföranden Sophie Chanduka. Prinsarna har avgått från sina roller, likaså styrelsen, för de är helt oeniga med ordföranden. Styrelsen röstade bort henne, men hon vägrade avgå och stämmer istället styrelsen efter att de ifrågasatte hennes lämplighet för rollen som ordförande. Det här, ni hör ju, vilken röra.
Nej, men det är en jäkla soppa till infekterad konflikt, får man ändå säga. Det har inte blivit bättre de senaste dagarna heller för Harry och den här styrelsens ordförande då, Sophie Chandoka. De står mitt emot varandra i något slags PR-krig och de använder medierna till det. Vem som har rätt, vem som har fel, vem som är en dålig människa, vem som är en bra människa. Och prins Harry har ju sagt i ett uttalande att han tycker att det är verkligen förkrossande att styrelsen tvingats ta det här steget. Han har också sagt att det som har hänt är ofattbart, vi är i chock över att vi måste göra detta. Men vi har ett fortsatt ansvar då gentemot Centibales förmånstagare.
För det har, just den här organisationen har ju varit lite över prins Harrys liksom hjärtebarn, om man får uttrycka det så. Han har liksom vurmat över det här och på något sätt har det ju då diskuterats att det har en koppling till prinsessan Diana, hans mammas liksom arbete också i Afrika. Och att det kanske på det viset är extra viktigt för honom.
Ja, han var ju tonåring när han grundade den här, så att det, här, det är hans hjärtebarn, absolut. Men nu har då Sophie Chandoka blivit intervjuad av Sky News och vi lyssnar.
Isn't the problem here that it was you was the problem, not the prince?
It was me who was the problem because I put a whistleblower complaint about the bullying, the harassment and the misogyny and Prince Harry interfered in the investigation of that. And the senior independent director who should have taken care of it was the very same person who then delivered the news to me that I was going to be removed by the board. So it's a cover-up. And the prince is involved.
Ja, hon menar alltså att hon har blivit utsatt för mobbing, trakasserier och kvinnohat från prinsen och styrelsen. Och hon hävdar att hon, sedan hon tog över i juli 2023 och genomförde en granskning av organisationens ekonomi de senaste 7 åren, så såg hon att det fanns ett tydligt samband mellan organisationens nedgång i kommersiellt stöd och Harrys avhopp från brittiska kungahuset och flytten då till USA. Stora givare hoppade av eftersom Harrys rykte sjönk. Hon påstår även att organisationen var ett egoprojekt för Harry. Hon framställer sig själv som en visselblåsare som lyfter fram dålig styrning, svag verkställande ledning, maktmissbruk, mobbning, trakasserier, misogyni och försök att mörklägga saker. Alltså ja, wow, min luft tog nästan slut. Det här var inga dåliga anklagelser. Det är ju otroligt mycket starka ord.
Ja, det är det. Båda sidor har sina argument. Vi kan såklart inte veta vem som sitter på hela sanningen. Jag tänker att man får ha 2 tankar i huvudet samtidigt. Att det kan finnas sanning i vad båda sidor säger. Det kan vara så att det är knas med ekonomin i organisationen och att det har koppling till prinsen. Det kan även vara så att man har varit rent av taskig mot ordföranden, att hon avslöjar då jobbiga sanningar. Nära källor till prinsen då, som brittiska tidningar har talat med, säger att anklagelserna om att Harry har mobbat henne ska vara någon slags avledningsmanöver och att styrelsen och prinsarna faktiskt inte anser att hon är kapabel till att leda den här organisationen.
Men det är ju lika många som står på Harrys sida som på ordförandes i brittisk press. En god vän till prinsen säger så här till Daily Mail: H är väldigt tacksam att jag talar i hans sak kring hur han känner i den här situationen. Han är helt förkrossad och bestört över att organisationen han grundade som tonåring är tagen som gisslan av dess ordförande. Det är som ett fientligt övertagande. Andra källor då, på tal om det här med att hålla 2 tankar i huvudet samtidigt igen, de säger att ordförande har en väldigt diktatoriskt sätt att leda organisationen och har lagt oerhört mycket pengar på konsulter, över 5 miljoner kronor.
Mm. Det är mycket pengar.
Ja, det är mycket pengar.
Det är det. Men ja, i den här soppan då så har även Meghan dykt upp. Ett videoklipp från en polomatch förra året har hamnat mitt i diskussionen. Det är en prisutdelning man ser. Prins Harry och hans lagkompisar då står på scenen. Meghan står också på scenen. Och den här ordföranden då, Sophie. Och Harry ska ta emot en vinnarbuckla.
Okay.
Och då blir det lite förvirring vart den här ordföranden ska ställa sig någonstans. Så Meghan då liksom viftar bort henne. Att hon ska inte stå bredvid Harry. Hon kan få stå bredvid Meghan där istället. Och det blev en ganska stor snackis. Man var så negativ mot Meghan, att varför ska hon styra och ställa? Det var inte ens tänkt att hon skulle vara på scenen. Men då hade Harry bett Sophie, den här ordföranden, att gå ut med ett uttalande och försvara Meghan. Och då hade ordföranden bestämt sig för att nej, men det kan inte jag göra i min roll. Det känns inte bra att blanda sig i. Det är ju privata angelägenheter liksom. Och gå ut i media sådär också kring det. Och hon menar på att det skapar en spricka mellan henne och prins Harry. Hur det nu ligger till med det här, det känns som att just nu i brittisk press är det här en långkörare.
Verkligen, alltså, varje jag sitter och ler lite. Det bara känns så här, det här kommer att bli långt och mycket. Och ändå är vi bara små gruskorn som flyger runt här i universum. Men det är viktigt var man ska stå.
Ja.
Mycket viktigt. Okej, vi får säkert anledning att återkomma till den här konflikten. Charity Commission i Storbritannien, de håller på då med en undersökning av organisationen och händelsen. Ska vi ta avrunda detta för idag, Jenny? Hur härligt och mysigt det är att sitta och samtalas vid.
Ja, men vill ni skicka läsarfrågor så skickar ni dem eller mejlar ni dem till kungligt@aftonbladet.se. Vi blir jätteglada för sådana.
Jag gör gärna det, för det kan jag också känna en liten indikation på vad man kanske tycker är intressant och spännande att vi ska prata om. Så gör gärna det. Vi tar emot det tacksamt. Nu har vi bara en sak kvar att säga och det är att ha en riktigt fin vecka.
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.